Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Avsnittet sponsras av Bugaboo. Deras vagnar har designats för att göra ditt liv som förälder enklare. Allt från supersmidiga vagnen Ant som inte blir större än ett handbagage till Donkey som enkelt växer till en dubbelvagn när du går från ett barn till två. Läs mer på bugaboo.com. Nu bjuder vi på Rullavagnpodden på ett kortare tips. Och dagens avsnitt är en djupdykning i barns känslor och hur vi bemöter dem på rätt sätt. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och för att hitta rätt i känslodjungeln så har vi Maria-Pia Gottberg här. Hej!
Hej!
Hej, välkommen hit!
Tack!
Ja, vad kul att du är här igen.
Ja, jättekul!
Ja. Du är ju medförfattare till boken Känslosmart och har jobbat i väldigt många år när det gäller det här med att bemöta barnkänslor på ett bra sätt. Ja, vad tänker du så här? Varför är det så viktigt det här med att lära barn att känna igen sina känslor och förstå dem?
Ja, alltså det handlar ju, om man kokar ner det till kärnan så är det ju vårt sätt att överleva.
Mm.
Utan känslorna så skulle vi inte överleva. Så det är vårt styrsystem brukar vi säga, vi som har skrivit, Anna och jag som har skrivit Känslosmart. Och allt vi gör och allt vi inte gör är kopplat till våra känslor.
Mm.
Så att om man ser på det på det viset så hänger det ihop med våra relationer, vilka beslut vi fattar, hur vi fattar beslut, hur vi vet vilka beslut vi ska fatta.
Mm.
Hur vi ska försätta oss i säkerhet och hur vi ska se till att få mat på bordet, hur vi ska liksom veta vad vi ska göra med våra liv, vad vi ska akta oss för, vad vi ska söka mer av.
Precis.
Livsviktigt, bokstavligen.
Livsviktigt, ja. Kan vi inte börja lite från början så här? Vad är en känsla och hur uppstår den?
Ja, det är så, jag blir så glad när jag får frågan. För oftast är det jag som ställer den frågan. Ja, en känsla brukar jag definiera som information till mig själv, från mig själv, om mig själv.
Mm. Till mig själv,
från mig själv,
till om mig själv.
Ja. Exakt. Okay. Och anledningen till att jag skapade den definitionen var för att jag själv ställde mig själv frågan när jag började jobba med det här för väldigt länge sedan. Och hittade ingen enkel definition av vad känslor är. Och det är ju rätt komplexa system. Så att då skapade jag den liksom, definitionen. Och, så det är den som jag själv har hittat på. Sen om du frågar en hjärnforskare eller en psykolog eller en beteendevetare kanske de har andra definitioner. Men, men jag tror att många skulle hålla med om den i alla fall.
Just det.
Och känslor uppstår ju som svar på ett stimuli. Och det kan vara någonting som man tar intryck av utifrån. Men det kan också vara någonting som händer inuti oss själva, vår kropp, som är det här stimulit som aktiverar känslosystemet.
Just det. Man tänker ju kanske att det är först när barn börjar prata ordentligt som man kan börja tänka på det här. Men går det redan när bebisen är liten och har det här i bakhuvudet som föräldrar?
Ja, ju tidigare desto bättre. Och ju mer man är, vad ska jag säga, medveten om det, desto bättre är det.
Just
sen sköts ju väldigt mycket. Om man nu inte, om man har äldre barn och inte har tänkt så mycket på det här så ska man ju veta att det sker ju per automatik. Och den här kommunikationen, att utveckla ett emotionellt språk, det påbörjas ju från första början hur vi håller i våra barn, hur vi möter dem, hur vi tittar på dem och allt det här samspelet som sker under de första viktiga åren.
Precis. Vad skulle du säga är de vanligaste misstagen som vi gör som föräldrar, så här medvetet eller omedvetet, när det gäller det här med att bemöta barnkänslor?
Ett av de liksom, största misstag, ja, det är kanske ett misstag faktiskt. Det är nog att vi försöker skona våra barn från de här svåra, jobbiga, utmanande känslorna.
Precis.
Att vi är lite för snabba att försöka trösta bort eller distrahera eller få dem att inte känna sig ledsna, rädda, osäkra eller för all del att vara arga eller så, va? Och sen tror jag att vi många gånger, framförallt kanske med de lite yngre barnen, så att vi missar deras snabba känsloväxlingar. Det går rätt fort.
Just det. Ja, det gör jag verkligen.
Bing, pong, tjum, puff, så har det hänt liksom, både det ena och det andra. Så skulle man bara öppna kylskåpet. Mm. Först var de glada, sen låg de på golvet och skrek. Och sen, jaha, sen så var vi jätteglada igen. Det går så snabbt. Mm. Och det händer så mycket. Och där är ju en viktig roll att man är med, och har, att man är närvarande och liksom inkännande. Och kan följa med och spegla det här som händer. För att barnet kommer, så fort barnet känner en känsla så kommer barnet att söka kontakt med dig.
Precis.
Och då är det här att man är med där. Och sen en tredje sak som jag tänker på, att det är väldigt lätt att man förväxlar sina egna känslor och barnets känslor.
Mm. Hur tänker du då? Kan du dra något exempel?
Ja, men det kan ju vara, alltså känslor smittar ju.
Ja, ah.
Och om mitt barn är väldigt sur och grinig och irriterad, kanske jag själv blir det.
Alltså verkligen.
Ja, ja. Så att, och då kanske jag börjar liksom elda på av mina egna känslor. Mm. Eller så kanske jag har något jobbigt minne, och så när jag ser att mitt barn är ledset, och så tolkar jag in kanske saker som egentligen är mina. Att om mitt barn gråter är ledsen för att den inte får vara med och leka kanske. Så kanske det där blir jättestort hos mig, för att jag har sådana erfarenheter. Och där tror jag att det är väldigt viktigt då att lära sig separera mina och dina känslor. Och det är ganska svårt.
Precis.
Om man inte gör det väldigt medvetet.
Mm. Mm. Vad skulle du säga då är så här grundläggande som förälder för att kunna bemöta barns känslor på rätt sätt?
Ja, men det är ju närvaro.
Ja, just det.
Och att tänk att känslor är faktiskt bara känslor.
Mm.
Det är ingenting farligt. Alla känslor är rätt. Det kan aldrig vara fel på en känsla. Det är inte farligt. De kommer och de går.
Mm.
Och att de är på riktigt. Alltså när mitt barn visar ett känslouttryck så är det på allvar. Det är ingenting som mitt barn gör för att manipulera mig eller trycka på några knappar hos mig, eller, utan det här är ju barnets känslor.
Mm.
Och det är det jag menar där, att det är väldigt lätt att jag tror att det handlar om mig.
Precis. Mm. Är vi så här lite, alltså har vi lätt att avfärda barns känslor ibland som bara att de håller på liksom och bråkar och grejer? Eller?
Jag tror att det är väldigt lätt hänt. Ja. Och jag har jobbat i många år ute i förskolans värld och pratat mycket med pedagoger och lärare om det här. Och ja, jag måste nog säga att det är väldigt lätt hänt.
Ja.
Både som utifrån föräldrarollen och i en mer professionell roll. Så.
Vilka känslor skulle du säga är viktigt att man tränar på och sätta ord på? Jag tänker så här, man har ju massa olika känslor. Dels har vi varit inne lite på de här negativa känslorna, men sen har man ju massa positiva och kanske bara helt neutrala känslor. Hur gör man rent konkret med barn för att träna på det här?
Ja, för det första tänker jag att alla känslor behöver kläs i ord. Alla människor behöver ett språk för sina känslor. Även de som inte har det verbala språket hittar ju andra sätt att uttrycka känslor med tecken och med kroppsspråk och sådär. Så och där tror jag att vi ibland kanske tänker att det är viktigt att prata om när man är arg eller ledsen. Och så glömmer man bort och sätta ord på glädje, lugn,
ja, men precis.
Harmoni, alltså det som vi då brukar kalla för positiva känslor. Mm. Nu är det ju inte så att man säger positiva och negativa känslor för att de är bra eller dåliga, utan de känslor är. Punkt.
Ja.
Men sen tolkar vi och upplever dem som positiva och negativa. Men egentligen så borde man inte kalla dem för positiva och negativa. Men sen finns det också, som du säger, neutrala känslor. Mer som lugn exempelvis, om man utgår från det tillståndet. Och jag tror att det är jättebra att verkligen Bara så här, vad skönt det känns just nu i kroppen. Nu känner jag mig lugn. Det kan man sätta ord på. Hur känns det för dig? Du ser lugn ut nu när du sitter här i soffan. Och, ja, det behöver inte vara mer avancerat än så. Men att man speglar även de här känslorna som inte väcker...
När man själv försöker passa på att bara sitta där och vara lugn. Så ska man ändå försöka sätta ord på det.
Ja.
Det är ju just det här att läsa av barnet kan ju vara jättesvårt. Som du säger så svänger det ganska fort och man är själv kanske mitt uppe i någonting eller stressad eller någonting. Och det är ganska svårt att hitta så här, vad är det för de försöker visa för en känsla nu som ligger bakom att de beter sig som de gör. Gäller det att vara lite så här känslodetektiv? När man är förälder.
Det är ett väldigt bra uttryck, känslodetektiv. Jag brukar säga att det är bra att känslospana.
Just det.
Tankeläsa och känslospana är ett begrepp som jag brukar använda.
Hur gör man det då?
Ja, det är ju att när jag menar då tankeläsa, det är ju att då använder jag min vuxna, min kognitiva förmåga, mina erfarenheter, det faktum att jag faktiskt kan och har mer erfarenhet än mitt barn kring väldigt många saker i alla fall. Och sen när jag känslospanar, då försöker jag leva mig in i vad är det mitt barn kan tänkas uppfatta nu och hur tolkar mitt barn det här och hur tror jag att mitt barn känner i den här situationen. Så att jag lägger ihop mitt eget perspektiv med barnets perspektiv. Det här kallas ju för, med ett finare ord, för att mentalisera.
Just det.
Så att det är en viktig ingrediens i det här. Och att jag då speglar mitt barn. Är det riktigt små spädbarn, då gör vi ju det per automatik. Vi är ju liksom förprogrammerade att göra det här. När vi nickar bekräftande och skrattar. När de själva visar att de är glada. Och vi skrynklar ihop ansiktet och bekräftar när de gråter och är ledsna. Så speglar vi att nu är du ledsen. Och där läste jag faktiskt också någonstans just när det gäller spädbarn. Att forskning har visat då att när vi överdriver den här speglingen så berättar vi för barnet att nu förstår jag att det är det här du känner. Det är inte min känsla nu. Vi speglar inte med min egen känsla utan man överdriver en aning. Och det här är ett finlir i kommunikationen. Och då känner barnet sig sedd, bekräftad, speglad och kan slappna av och lita på att okej, den här vuxna personen har koll på läget.
Precis.
Så. Till skillnad om jag reagerar med mina egna känslor och blir ledsen och börjar gråta utifrån att jag själv känner mig ledsen.
Precis.
Då tar jag liksom inte det vuxna ansvaret där. Och det där tänker jag är någonting också som, det håller nog i sig en hel del mycket längre än bara under spädbarnsperioden. Så att det är det här med att spegla och tolka. Och att återigen ha koll på mina och dina känslor. Det är någon slags grundläggande kompetens som jag tror att vi är förprogrammerade för, men att vi också lite medvetet kan utveckla den.
Just det. Jag tycker själv ibland att jag kan så här i efterhand, om det är situationer där det är bara så här, man förstår inte riktigt varför det blev fel eller varför liksom ett av barnen har varit jättearget eller något så här, så kan man i efterhand bara så här, jaha, så här, när man väl så här försöker se det ur barns perspektiv, hur de upplevde det, att så här, ja, det var ju därför det blev som det blev. Jag vet, så här, vi var och tittade på hus för ett tag sedan, så hittade vi var och tittade först på ett hus där som hela familjen tyckte jättemycket om. Och så hade vi även bokat en visning av ett annat hus på eftermiddagen. Och vår äldsta då, som då var nästan 5, han liksom, när vi var i det första huset, började ju prata om så här ska jag ha mina grejer och det här, så här ska det bli och så. Och det var inte mer med det. Och sen åker vi på nästa visning och han bara ballar ur och blev liksom världens skitunge, bara springer runt, skriker så här. Så vi får i stort sett avbryta den här visningen. Och jag blev liksom ganska irriterad att så här liksom beter vi väl oss inte när det liksom är andra folk här och så. Och sen när vi kommer hem så bara jag så här, men det är väl klart. Alltså hur ska han förstå logiken att vi precis har varit och tittat på ett hus som han tyckte jättemycket om och som vi pratade om. Tänk om vi skulle bo här. Och sen åker vi och tittar på ett helt annat hus och bara sabbar hela hans dröm som vi byggde upp på förmiddagen. Och då bara, det är väl klart att det blev helt fel.
Va? Det tycker jag är ett jättebra exempel på hur vi vuxna utgår ifrån vår egen karta.
Ja, precis. Så förstår logiken att vi kanske inte var det första huset. Vi måste titta på fler.
Ja,
och så här.
Ja.
Så dumt.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Några så här bra övningar som man kan göra tillsammans med sitt barn för att utforska känslor tillsammans?
Massor! Ja, det är det jag jobbar med hela dagarna, tänkte jag säga. Ja, alltså, jag är med mig och ligger utspritt över bordet här nu. Den här känslodockan Friendly, som är ett koncept som jag utvecklat med dockor med olika känslouttryck. Så det är ju glad, arg, rädd, sur, ledsen och lugn.
Just det.
Och det är ju ett sätt att jobba med liksom fiktiva karaktärer för att prata om känslor. Ja, alltså man kan ju ta det man har hemma, måste ju inte vara just de här, men de här har ju tydliga känslouttryck, så det blir väldigt konkret. De flesta dockor är annars glada.
Ja, nästan alltid.
Ja, precis. Nej, men så det är ju ett sätt att leva sig in i med hjälp av böcker eller när man tittar på film, så kan man ju prata om vad tror du den här karaktären känner nu? Vad tänker de nu? Och så leva sig in i det. Då tränar man ju den här mentaliseringsförmågan. Annars kan man ju med musik dansa känslor.
Ja,
bara att man dansar. Det. Alltså, det är inga konstigheter. Man dansar och sen, hur känns det i kroppen nu? Och hur vet du att du känner det du känner, exempelvis en fråga. Man kan rita känslor. Vi brukar ha som en tom kropp som ser ut som den här Friendly-dockan då. Och sen så får barnen fylla i. Var i kroppen brukar det känna sig dig när du är ledsen eller när du är arg? Har den här känslan någon färg och någon form? Så kan man rita i det och så kan man göra det, sitta bredvid och göra likadant själv. Och så pratar man och jämför. Det finns inget som är rätt eller fel. Utan, ja, men det är en ingång och... De som tycker om att rita och måla. Andra som tycker om att röra sig. Alltså så väldigt mycket fysiska aktiviteter. Och när man kanske leker med varandra. Och det kan ju vara att man har kicklas eller någonting och skrattar. Och så kan man bara liksom, ja, hur känns det nu? Hur känns det i kroppen? Och det är det vi liksom, där kan vi göra väldigt mycket för att hjälpa barn att bli medvetna om. För det handlar väldigt mycket om den här självkännedomen.
Just det.
Att uppleva känslorna i kroppen. Mm. Många kan säga, och det här gäller inte bara barn utan i allra högsta grad även vuxna. Tycker att det är svårt att beskriva vad känslor är.
Just det
känns
är
bra.
Är de också eller? Väldigt få? Alltså att de är fysiska känslor. Som du säger nu, att så här, var sitter de i kroppen? Och så?
Ja, de är det. Ju det. Ja. Men risken är att vi buntar ihop det. Många brukar säga att ja, men känslorna de bor i magen eller de sitter, känns i bröstet. Eller, nej, det känns i huvudet eller så. Va? Men det där är ju en träningssak. Så får man med sig det redan som barn. Så det är därför jag har utvecklat hela det här konceptet med musik och dockor och lekar och övningar. Alltså massor med olika aktiviteter för att nå så många intresseområden som möjligt. För att många, alla tycker ju inte om att rita exempelvis. Och alla tycker inte att det är jättekul att dansa till musiken eller så. Men då får man liksom sin ingång i att börja alltså väcka nyfikenhet för det här med känslor. Och det tänker jag att om jag som förälder tänker så. Att om jag kan bidra till att mitt barn blir nyfiken på att utforska sig själv. Blir bra på att lära känna sig själv. Då har jag bidragit med väldigt mycket.
Precis.
Och så ska man inte...
Och att det är viktigt att liksom lyssna på sina egna känslor. Från
ja, början. Men verkligen. Mm. Och att man behöver inte vara känna sig dum eller inkompetent om man nu själv inte har järnkoll på hur känner jag mina känslor i kroppen. För det är många som tycker, men det är så svårt, jag kan ju inte själv.
Nej, precis. Om man inte kan hyra in dig hem.
Nej, men exakt. Känslonanny.
Precis.
Nej, alltså, utan det är utforska tillsammans. Alltså det är ett lärande.
Precis.
Och jag tänker alltid att vi lär oss väldigt mycket tillsammans med våra barn.
Precis. Mm. Jag tycker de också ofta är ganska fantastiska på att uttrycka just så här hur typ lycka och glädje och sånt känns i kroppen. Ja. Det kan vara ganska roligt att prata om.
Ja, men det är jättekul. Jag gjorde en intervju, en filmintervju med 3 barn och 2 vuxna häromdagen inför ett projekt. Och då tycker jag ju faktiskt att barnen var betydligt bättre än de vuxna på att verbalisera. Nu var de här 2 vuxna väldigt bra på det också. Ovanligt bra, ska jag säga. Men barnen sopar mattan med dem ändå, faktiskt.
Precis. Du var ju inne lite på det här i början med att vi gärna, när barn är ledsna, arga, kanske framförallt när de tycker att någonting är jobbigt och man är ledsen, så vill vi gärna så här, ja men det är ingen fara, det här kommer att, så här löser vi det här och vi slätar över och så där, försöker skydda dem från att känna. Hur ska man göra istället om, låt säga att någon är ledsen över något som har hänt på förskolan eller så där?
Bekräfta.
Mm.
Mm. Jag förstår att du är ledsen. Jag ser att du gråter nu. Jag hör att du gråter. Jag ser att du drar undan. Jag tror att du är ledsen nu. Stämmer det? Alltså att vara med, det är ju att känslospana och tankeläsa där. Försöka, det beror lite på, ja, men om det är ett barn som har språket och så och kan sätta ord på det. Visa att du står ut med att ditt barn är ledsen.
Mm.
Det är okej. Och kanske få vara ledsen färdigt innan du börjar fråga varför är du ledsen eller är det någonting du vill berätta. Att man ligger lite lågt med det där, utan först bara bekräfta.
Mm.
Och de barn som själv tycker om det, att man erbjuder att sitta i knät nära fysisk kontakt. Alltså det brukar ju stimulera lugn, oxytocinet, om man kramas, klappar kanske lite. Men långt ifrån alla barn är ju ute efter det.
Så nej,
att
man ska inte,
för där tror jag att vi ibland är lite för snabba och, liksom, och vilja trösta den här, man suger dem till sig på något vis. Och det kan nästan kännas uppslukande så att man åker in i, alltså många barn har också sagt det, liksom, att låt mig få vara ledsen färdigt.
Just det.
Det som Anna Eriksson Skarin, som har skrivit boken Känslosmart ihop med, hon har också skrivit musik till Friendies alla känslor.
Mm.
Och då i ledsenlåten så har hon skrivit att det som är ledset är inte trasigt.
Nej.
Det tycker jag är så fantastiskt formulerat. Det är ju direkt riktat till oss vuxna.
Mm.
Från ett barn som sjunger. Och det är så sant. Det är inte trasigt. Det är bara ledset. Och det kommer gå över.
Mm.
Och att man också erbjuder den det är en trygghet att kunna få vara ledsen.
Mm.
Och det är också en, om man tänker liksom vad den känslan signalerar, så är det ju ett behov av att få sörja, att få vara ledsen och att få vara det i en trygg gemenskap. Så.
Just det. Ja, barn frågar egentligen inte efter att vi ska lösa deras problem, eller?
Nej.
De vill bara berätta att det här kändes inte bra.
Ja, och vill de att vi ska lösa deras problem, då är de rätt bra på att be om just det.
Just det.
Så där måste vi liksom bli bättre på att tolka och lyssna.
Just det.
Vad är det egentliga behovet?
Verkligen. Alltså just det här med att lyssna. Vad skulle du säga att det finns för hinder i våran ibland ganska stressiga vardag? I liksom allt som ska fixas och hemmet och förskolan och allting. Vad finns det för hinder som gör att vi inte är kanske lika närvarande i att lyssna på barnen?
Ja, men jag tror att vi har någon slags föreställning om att vi ska hinna så mycket och vi ska prestera så mycket. Alltså om vi tittar på samhället i stort så där, så lever vi i en sjuk tid, tycker jag. Idag, vi har alltid någon skärm i närheten, det är alltid mer jobb som kan göras, det finns alltid någon aktivitet, det går alltid att roa sig, det är alltid och så, nu säger jag alltid, för så här, allt det här är ju inte för alla, men man kanske har en massa krav på sig hur man ska se ut, att man ska träna, att man ska vara social, att man ska äta rätt sorts mat, att det ska liksom, maten ska stå på bordet en viss tid och läggningen ska vara då, för annars blir det sig, och det är väldigt lätt att bygga upp en massa, vad ska vi säga, mentala hinder som faktiskt gör att det är väldigt svårt att komma till den här stunden när man bara är närvarande. Så om man istället lär sig sin egen hjärna att prioritera att okej, om jag ser ett mönster att när vi kommer hem från förskolan så blir det kaos innan jag får fram maten på bordet. Hur kan jag omorganisera så att vi börjar med närvaron? Så just att vi börjar det. Med att det första vi gör kanske är att skala en banan eller öppna en burk och äta några nötter. Eller,
precis, för att slippa den här
sitta ner en stund.
Ja.
Så att, men det kräver ju att man gör lite omorganisering kanske, framförallt mentalt. Jag har ett väldigt tydligt före och efter i mitt föräldraskap när jag liksom tog itu med det här. Vad är viktigt på riktigt?
Just det.
Och vad är min roll nu? Jo, alltså nu är min roll att vara mamma. Nu behöver jag inte svara på mejl och att det ska är inte prioriterat. Alltså, så att jag liksom riktar in mig på vad är viktigt just. Det är ganska få timmar vi är tillsammans med våra små barn idag.
Så är det ju verkligen. Mm. Och samtidigt tycker jag ibland att det är jättesvårt att liksom alltid låta det gå för. Så här, för saker och ting måste ju på något vis också bli gjort.
Mm.
Så det är svårt, den där avvägningen.
Jättesvårt.
Kanske lite mer. Jag intervjuade några barnpsykologer för ett tag sedan som sa det så här att det handlar mycket om att även om du håller på med någonting, om du märker så här att precis nu så pågår det någonting som de vill att jag ska vara delaktig i. Att så här, verkligen släppa disktrasan precis då. Sen finns det andra tillfällen när man kanske hinner med allt det man har tänkt sig. Men att ändå ha lite mer känsla för att nu är läget och jag ska vara med.
Mm.
Men jag tycker det är svårt själv ibland att, så här, att göra avvägningen mellan. Man skulle ju vilja att barnen alltid gick före allting. Men det är svårt också i vardagen att få ihop det,
ja,
tycker jag.
Ja, verkligen. Mm. Och där tänker jag att man liksom förbereder sig själv innan. Vilka situationer är jag beredd att släppa distrasan? Mm. Om vi har det som en metafor, va? Det kan ju vara något helt annat än distrasan.
Mm.
Och i vilka situationer är det faktiskt kanske så att jag ändå måste göra det jag måste göra.
Mm.
Så att man har någon slags i förhand prioritering.
Precis.
För jag tror att om vi ska fatta alla beslut i stunden, då är det lätt det blir för jobbigt.
Mm.
Och sen får man väldigt dåligt samvete efteråt. Mm. Så att ta papper och penna, rita. Vad händer under en dag? Vilka situationer är mest krisigt? När går det som bäst? Och vad kan jag liksom lägga i min så här, i högen som inte behöver göras just nu.
Kanske sen högen.
Eller hur? Den är ju stor.
Ja. Något som man pratar ganska mycket om är ju det här med självkänsla och självmedkänsla. Mm. Hur hänger de här begreppen ihop med det här med att lära känna sina känslor?
Ja, här föredrar jag faktiskt på senare år. Jag har utbildat mig inom självmedkänsla. Och för mig var det, för många år sedan utbildade jag mig till mental tränare. Och det var väldigt omvälvande att få liksom koll på vad jag kan påverka med mig själv. Och så där, och vad jag kanske inte kan påverka lika starkt. Och sen träffade jag på självmedkänsla. Och det blev också en sån här väldigt omvälvande kompetensutveckling, låter lite pretentiöst, men självkännedom. En resa där jag förstod att om jag blir bättre på att acceptera och möta alla slags känslor och sidor hos mig själv.
Mm.
Och att jag inser att jag inte är ensam om att känna och uppleva det här, oavsett om det är liksom ångest, rädsla eller lycka och glädje.
Mm.
Utan att alla människor gör det och att jag då kan visa mig själv medkänsla. Alltså vara självsnäll, som man kanske skulle säga till ett barn.
Det var ett bra ord.
Ja, eller hur?
Självsnäll.
Så då har jag mycket större möjligheter, skulle jag säga, att bibehålla en god självkänsla.
Mm.
För självkänsla är ju förmågan att tycka om och uppskatta och älska sig själv för den man är.
Precis.
Men det är ju verkligen en färskvara, brukar man ju säga. Och det är väldigt lätt att ha god självkänsla när livet liksom trallar på där och det går bra.
Mm.
Men när man stöter på motstånd eller konflikter, man kanske, allt som händer i livet, får trassel i relationer och blir av med jobbet som vuxen eller vad det nu är, hamnar utanför om man är barn, då är det svårt att ha en god självkänsla. Men har jag då förmågan att odla min självmedkänsla?
Precis.
Då har jag ett verktyg. Jag brukar säga att det är både ett verktyg att kunna liksom ge sig själv självmedkänsla, men också ett tillstånd. För när man upplever självmedkänsla så känns det väldigt gott på insidan. Mm. Det är samma sak som att känna medkänsla med någon
med
annan.
Någon annan, ja. Mm. Precis.
Och det ger väldigt positiva tillstånd. Det produceras liksom massa härliga
grejer
upp i hjärnan. Det blir som en skön cocktail där.
Ja, precis.
Exakt.
Ja, för det är ju det. Alltså, jag tycker man pratar ganska mycket om det här med att liksom, om man nu kan säga så, bygga barns självkänsla och så här. Men någonting som man också känner är superviktigt som förälder är ju att de liksom blir bra kompisar, att de värnar om andra människors känslor också.
Mm.
När kan man förvänta sig att barn börjar förstå andras känslor?
Ja, det där är ju en livslång process skulle jag säga. Alltså att den frågan är väldigt komplex. Alltså redan väldigt små barn, innan de ens har fått språket, kan man ju se om en kompis börjar gråta, som är kanske ett år. Mm. Och då börjar den andra kompisen, lika gammal, också gråta. Så det är ju någon slags affektiv, empatisk respons.
Mm.
Eller att de går fram och tröstar. Då har de förstått och visat att du är ledsen, du behöver tröst. Så det är också den här liksom, tidig empatiska uttryck så. Men sen så utvecklas ju hjärnan och man får ju mer och mer liksom av det här kognitiva. Och samtidigt så bygger ju barnet upp erfarenheter och börjar lagra minnen någon gång. Jag tror att det är mellan 12 och 18 månaders ålder som de börjar kunna lagra sina minnen. Och det är det som sen blir någon slags erfarenhetsbank som man bygger vidare på.
Mm.
Och då börjar man också bygga, vad ska man säga, som koncept i hjärnan. Ja, det låter mer avancerat än vad det är. Eller det är ju förstås jättekomplext det här. Men vid 4 års ålder så börjar barn kunna leva sig in i andra människors världar och förstå att du tänker på ett annat vis. Eller du har inte varit med här idag när vi var på förskolan. Så då vet du inte att jag har lekt med Lisa idag.
Nej, men precis.
Nej. Men är jag 2 år, då vet inte jag.
Nej.
Jag kan inte tänka att du har inte sett det här idag.
Mm.
Så om jag går och pratar om Lisa och du inte verkar förstå någonting, så ja, du vet, då blir det jättekonstigt.
Mm.
Så att det händer jättemycket under de här första åren förstås. Och det här kan vi då stimulera genom att vara med där och sätta ord på känslor och spegla känslorna och berätta också vad jag själv känner.
Ja, det är viktigt alltså, att man som förälder också uttrycker hur man själv mår och hur man känner och så då.
Ja, det tycker jag verkligen, för att du är ju ditt barns allra främsta förebild för det här. Och det är ju framförallt genom de viktigaste vuxna som barnen har omkring sig som de lär sig handskas med känslor. Alltså vi föds ju med känslorna, så de har vi ju redan när vi föds. Det behöver vi ju inte lära oss att vara ledsna och arga och allt det där, utan det kan vi. Men sen hur vi handskas med dem och att vi vågar lita på att jag kommer att överleva trots att det inte känns så just nu. Mm. Att jag kanske är rädd, ledsen eller arg, så det känns som att jag faller sönder i bitar. Och där kommer ju den här viktiga vuxenrollen in och visa och spegla då. Och det är ju en del att möta barnets känslor. Det andra är ju att visa när jag själv, för där kommer ju också igen det här med empati och medkänsla in igen då. Att barnet håller ju hela tiden på och läser av omgivningen.
Mm.
Helt omedvetet förstås. För att säkerställa att min flock här, de är kvar, de verkar fungera normalt. Alltså kan jag slappna av och leka en liten stund.
Mm.
Men om de läser av då att du är att du kanske är ledsen eller arg, men att du inte vill visa det, att försöka dölja det, då blir det väldigt dubbla signaler.
Just det. Mm.
Så att lika lite som vi ska försöka skona barn från att uppleva och vara i sina jobbiga, svåra känslor, lika lite så är det bra att skona dem från att vara i kontakt med våra egna då, så kallade negativa känslor. Men det som är viktigt är ju förstås att anpassa sitt känslouttryck utifrån barnets ålder och mognad.
Mm.
Så att jag inte lägger över ansvaret för känner
för det är
väl
det man
barn.
Är rädd för ibland om man, ja men låt säga att man är ledsen över någonting som har hänt.
Mm.
Som man vet att det här är inte barnfrågor utan någonting som är för de vuxna.
Ja.
Hur gör man rent konkret?
Men jag tänker
man visar att man är ledsen, men
Ja, själva känslan kan du visa. Men du berättar ju kanske inte... Alltså du kan ju säga, det beror helt också på barnets ålder. Men, ja, men låt säga att du lever ihop med en partner och ni har haft en konflikt och du är ledsen. Då kan du ju säga att ja, men jag och pappa eller jag och mamma, vi har bråkat och jag är lite ledsen. Alla blir ledsna efter man har bråkat, så det är inget konstigt. Och kanske till och med kan säga, kommer ihåg att du och din kompis eller att du och lillebror bråkade, eller när du och jag bråkade så var du ledsen en stund. Och sen gick det över. Mm. Och det kommer du göra för mig också.
Just det.
Och det är jättenaturligt att vara ledsen.
Mm.
Och det blir bättre. Och jag, eller mamma och jag, eller vem jag nu säger att jag har haft en konflikt med, vi kommer prata sen och då blir det bra igen. Alltså, det är ju ett sätt att man...
Precis.
Och det är svårt att ge så här, ja men säg så här så blir det rätt. Det är väldigt svårt, men det här är som något slags exempel.
Mm.
Och när det gäller kanske, alltså om man drabbas av förluster och sorg, det gör vi ju alla förr eller senare. Och där tänker jag också att det är väldigt viktigt att man törs visa den här sorgen, men att den inte får liksom ta över så att det blir för svårt.
Nej, just det.
Jag minns när min pappa blev sjuk och gick bort, så var min son 6 och han skulle fylla 7 år när min pappa hade dött. Och jag gjorde det valet att dela min sorg med honom, alltså visa att jag sörjde, och han fick vara med under liksom sjukdomen, han fick åka med till sjukhuset och han såg ju hur morfar blev gradvis sämre, och till slut när vi förstod att han inte skulle överleva, så sakta men säkert så berättade vi ju det, att vi kommer inte ha morfar hos oss så länge till och sådär, och det för mig var det väldigt... Ja, men det kändes bra och det blev bra. Så.
Mm.
Men det är klart att sen hade jag stunder där jag sörjde på ett sätt,
på ett annat sätt.
Som där han inte fick ta del. Där jag liksom vände mig till min man liksom, och kunde så här, du vet, skaka av gråt och rädsla. Liksom.
Men det är ändå svårt, också men... sådana stora känslor som man ändå inte kan... Hade ni försökt att dölja det så hade han ändå förstått att någonting var fel.
Ja.
Liksom. Mm. Just det. Mycket att tänka på när det gäller det här.
Ja,
det är det.
Det är ju som pass stor del av livet, våra
ja,
känslor.
Det. Så att, det här var faktiskt dagens tips. Tack, Maria-Pia.
Tack.
Ja, jättekul att ha dig här. Det här var då en liten kortis om hur du som förälder kan börja prata och sätta ord på känslor tillsammans med ditt barn. Och vill du läsa eller höra mer med Maria-Pia så kan du googla känslosmart, så hittar du både en bok och en podd med samma namn. Hon har också en kurs om att vara känslosmart som förälder som du hittar på friendly.se. Vi hörs nästa vecka. Dagens avsnitt sponsrades av Bugaboo.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.